Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Här är Agendasättarna igen. Välkomna hit. Jag heter Anders Sedhamra och gör denna intervjupodd tillsammans med Sportexpressen, som de flesta av er kanske redan vet. Veckans gäst är en man som känner allt och alla i fotbollssverige, som har haft stora framgångar i Allsvenskan för ett decennium sedan, som tog en paus men som nu är tillbaka i sitt älskade Djurgården. Sportchef Bosse Andersson är nämligen på plats för att utsättas för poddens frågebatteri. Vi snackar om styrkor och svagheter med Djurgården, om den tragiska händelsen med en död supporter i Helsingborg i mars. Hur Bosse jobbar transfermarknaden nu jämfört med då. Strukturen och maktbalansen i Stockholmsfotbollen. Och hur det är att ha sin hemmaplan i Bajenland. Plus mycket, mycket mer förstås. Feedback och tankar på denna digitala produkt sänds med fördel till mejladressen anders@agendasattarna.se eller sök upp mig på Twitter och tyck till. Det gör ni via Anders Sedhamre. Stort tack till hedersknyffen Felix Hall som klipper denna intervjupodd. Det är brinnande VM-tider och under mästerskapet bjuder NordicBet på massor av matcher där man har chans att få pengarna tillbaka vid förlorat spel. Utbudet på andra chansen är både internationellt och lokalt, vilket innebär att spelobjektet kan vara allt ifrån en VM-semifinal till en serielungsmatch i Superettan. Allt upp till 500 kronor kan man få tillbaka på sina förlorade spel. Mer info finns på nordicbet.com/andra chansen. Glöm inte heller att du måste vara minst 18 år gammal för att spela. Här är nu Bosse Andersson. Då säger jag mycket välkommen till Bosse Andersson.
Stort tack.
Berätta om din yrkesroll. Bosse Andersson är ju ett relativt vanligt namn, men Djurgården vet vi.
Djurgården, jag är sedan 1 december förra året sportchef i Djurgården. Har haft en lång historia både som spelare och ledare tidigare i Djurgården. Haft ett break på 5 år kan man säga.
Ja, du la av 97, då var du bara 29 år. Jag har fått en känsla av att du är en rätt känslosam person. Grät du när du var tvungen att lägga av?
Jag tyckte det var oerhört jävla tråkigt att jag skulle behöva lägga av och att det fakta ställdes för att jag inte riktigt var mig själv med skador och hade ett rätt slitet med knäproblem. Men samtidigt så också ganska glad, för jag tror inte jag skulle klara den där tiden precis då. Jag fick ett tråkigt besked att jag hade artros i knät och att bedriva elitidrott var väldigt svårt, men då packade jag väskan, vilket jag hade längtat efter att vara ute. Så jag åkte jorden runt och var borta 4-5 månader. Och sen dess, efter den resan, så kan jag inte känna att det var ett bra break och ett bra avslut. Så hade jag ju möjligheten senare att växa in i en roll i Djurgården. Har levt nära elitfotbollen och under många år. Så att jag känner mig privilegierad så. Jag tror att jag var en bättre ledare än vad jag var fotbollsspelare. Så att det är någonting för det sig gott med sig.
Vi ska ändå prata om din aktiva karriär. Är du nöjd med den? Du spelar både här och sen utomlands en sväng.
Ja, jag är nöjd med den utifrån förutsättningar. Det är klart att jag hade brister som jag växte uppe på en liten klubb och spelade in 7-7 och så tog mig till Allsvenskan via ett antal klubbar. Rö, BKV, Norrtälje och VSB för att sen komma upp i Allsvenskan. Så att Jag är nöjd och jag kunde inte prestera mer, så att jag är väldigt nöjd med det jag gjorde där och stolt att jag fick möjligheterna och hade den där lilla turen att kunna gå vidare, att vara elitfotbollsspelare i stort sett 10 år och fick ett litet äventyr i Portugal också.
När du låg då under 30 år gammal så ville Djurgården ha det kvar i föreningen. Varför ville de det, tror du?
Nej, men jag fick frågan. Det var väl en kille som då hade varit i Djurgården ett antal år och hade väl sunda värderingar och fixade runt om för att alla skulle trivas. Och vi hade väl inte den största ekonomin där med mina kontakter och sånt. Så gjorde det att vi hade en bra laganda och bidrog på det sätt som... men jag var väl omtyckt och de ville ha del av mina egenskaper som spelare.
Du har 33 allsvenska matcher för AIK och 41 för Djurgården. Ändå är du gigantiskt i Djurgården. Varför tror du att du är så stor ikon?
Nej, ja, det kan jag fråga mig själv också ibland. Men dels att jag är djurgårdare sedan barnsben. Fick möjligheten efter att ha sett Djurgården på 70-talet och 80-talet. Sen så blev det så olyckliga omständigheter att jag var i AIK. Men jag hade en väldigt bra period tillsammans med Mino Barca Novakovic när vi börja etablera oss i Allsvenskan och gjorde väldigt mycket mål. Och jag var väl som Tommy Bergen, han var också stor, tuff och orädd i straffområdet. Så att, det är jag stolt över, och ibland kan jag nypa sig i armen ibland. Jag vill vidhålla att jag känner mig stolt över det, men jag är också nöjd med det att som ledare att växa in. Att det kunna över tid, annars kanske man har varit bortglömd.
Är du helt säker på att du är djurgårdare för resten av livet?
Absolut det. Det var jag tydlig med när jag spelade AIK också, att jag var djurgårdare, så att, vilket kanske hade varit omöjligt idag. Men jag trivs med klubben, och jag tycker färgen och klubbemblemet har varit någonting som har väckt redan som liten att det kommer jag förknippas med.
Du har varit både spelare och sportchef som vi har pratat om här. Vilket är roligast av de där två?
Det är olika delar. Ett är självklart att man spelar fotboll och laddar det här adrenalinet tillsammans med en grupp, att prestera och göra resultat. Och sen när man är målskytt, att få den här kicken att avgöra ett derby eller en match, det är någonting som man aldrig liksom, den kicken är jävligt svår att leva på sidan. Och så glad som man blir när man gör mål utifrån man jobbar hårt och sliter 300 dagar per år för att göra det. Så den glädjen är fri precis just då. Men man vet också vilket otroligt hårt jobb det krävs för det där. Och sen som ledare så är det klart att man har med sig de egenskaperna. Men det är också stimulerande att träffa unga människor som är målmedvetna och vara behjälpliga med de erfarenheter man har haft själv. Att få ett lag och en grupp att fungera för att prestera resultat, också att trivas och ha roligt. Och det känner jag mig ganska duktig för, folk trivs i min närhet, och oavsett om det är kompisar eller grannar eller om det är fotbollsspelare. Så att, och det bottnar i att jag kan vara mig själv för att och känna mig trygg i det.
Kring Djurgården har talat som Ajax-modell tidigare. Magnus Persson nämnde att laget skulle spela som FC Bayern. Vilket storlag är det den här gången under Pelle Olsson som är inspiratör?
Ja, alltså det finns ju massa inspiration, men man kan säga så här att det som jag tycker är, som jag skulle vilja förknippas med, det är det här Atletico Madrid, och det har väl också nämnts i något sammanhang. Men alltså, jag var nere på Champions League-finalen som man var sekunder ifrån att erövra både alla titlar man egentligen kunde göra och få stryk mot ärkerivalen i Lissabon. Och bara som de uppträder på plan, men också utanför plan på läktaren när det står 30 000 Atletico Madrid och viftar på sina halsdukar fast man har förlorat med Real Madrid i Champions League. Det ger lite tanke till eftertanke, och i en Champions League, det blir inte större än så. Och mer dramatiskt från samma stad. Så att jag också hur de hanterat det där sista matchen hemma när man kunde säkra guld och inte lyckas och sen åka till Barcelona. Jag tycker i den senaste tiden så skulle jag vilja förknippas med Atletico Madrid.
Vi ska prata mer om dagens Djurgården alldeles strax. Jag vill först gå tillbaka några steg. Om man läser på lite, Bosse, så är det ganska starka namn som säger att grunden till all framgång för Djurgården för 10-15 år sedan sådär, inte är Putte Karlsson, inte Tom Jakobsson, inte Bosse Andersson, utan Bosse Lundqvist som låg bakom detta. Vad har du för synpunkter på det?
Ja, men det är klart, han kom in i en väldigt bråkig period. Vi hade Djurgården som spelare drabbas av terror Tommy på attacken mot Anders Frisk. Vi gjorde i slutändan att vi spelade i Division 1 och hade en tynande tillvaro. Vi fick stryk i seriefinalen mot Hammarby 97, eller spelade oavgjort som gjorde att Hammarby gick upp i Allsvenskan och vi blev kvar och blev ganska brandskattade. I det läget så då, som var som spelare, och så kom det in en kille som heter Bosse Lundqvist som tidigare var sponsor då med via SLT och satte sig in i föreningen under hela 1997 och tittade på vad det är, vad som behövs göras och den biten. Och det är bara att lyfta på hatten att när han kom in och det som uträttades, sen var jag eller Putte eller Tommy, vi var ju brickor, men det var Lunkan som drev i taktpinnen och den stora visionären. Och ibland trodde man inte på vad han sa, men han är för jävlig på att lösa, fylla upp drömmar och göra saker som andra tycker är omöjligt, och hittar resurser och hittar nycklar på att få till det på något sätt. Och, men han gjorde det med väldigt många bra medarbetare, och jag har lärt mig mycket av han.
Du lämnade Djurgården 2007, då var inte relationen med Bosse Lundqvist superbra möjligtvis. Hur är den relationen idag?
Vi har en mycket god relation och vi jobbar tillsammans i olika projekt, och det är stimulerande. Och samtidigt så att jobba som ledare i det här, det är ju liksom det är som ett äktenskap, och det tär på. Men, och, så att vi har inga hard feeling idag. Jag tycker det har varit, han var jätteviktig för min period i Djurgården. Vi hade olika åsikter, men det har vi diskuterat, och det är väl härligt att vi har en bra relation idag, för jag tror att alla som var med så hade vi en stark dynamik i våran förening som var oslagbar. Jag menar också på Tom Jakobsson som var med, som du nämnde, och Putte och den biten. Så var det en dynamik som var enorm och som var beredd att besätta berg. Och det var jag stolt över att vara en del av den biten.
Du talar om dig själv som en bricka i just det där pusslet. Vad hade du för roll exakt?
Jag kom in som spelare och kom hem från min utlandssemester, och vi hade tyvärr ingenting på vårt kansli, utan vi fick börja på minus 10. Och därifrån så var vi ju, titta på alla plan, så var det ju så att vi måste bygga upp en trovärdighet i föreningen. Det handlar om att få en trovärdighet för spelare, organisation, och att ha en organisation som är hållbar över tid, supportrar och den kreativiteten som fanns. Och vi var ju nere på Fryshuset där och träffade några killar som hade ett stort brand för Djurgården, med Asplund, Thomas Jägerstam, Dov Bogeres och Kolberg, som gjorde att som vi tog in i föreningen där, och som hade en otrolig kraft och energi där vi liksom, inte bara på fotbollsplan men på souvenirbitar, på reseklubbar, på medlemstidningar, och börja få den här föreningen att börja rulla. Och därifrån så övergick ju min roll, som idag kanske heter vd, eller i den som föreningen växte, var jag en klubbdirektör som hade ansvar för stora delar av föreningen. Men sen växte den ju lavinartat, så den var ju, jag hade alla kontakter och var med i det mesta, och sen så var man ju väldigt förknippad med fotbollen och spelaraffärerna och hade en bra dynamik tillsammans med tränare och marknadschefer och den biten, som ett nav eller motorn skulle jag väl säga på kansliet.
Det här är en podcast från Expressen.
Du nämnde själv att du har goda kontakter. Det är ju allmänt känt i fotbollssverige att du har en tjock telefonbok. Hur kommer det sig att du har så bra kontaktnät? Varför känner du alla?
Nej, jag är uppväxt i en lanthandel, och där passerade väldigt mycket folk. Och som i en lanthandel så måste man vara alla till möte. Kommer Lars Werner eller Gösta Bohman, så är det en viss skillnad. Eller sådär. Jag är jävligt bra på att ta folk, och jag är schysst och jag är ärlig, och jag vill inte sko mig och inte girig heller. Jag är en glad skit och som får förtroende, och det känns kanske det som gör kontakten. Och sen att jag håller på som en entreprenör med lite olika saker, som jag har haft en restaurang och jag haft lite olika andra saker som gör så. Men mycket bottnar i att jag är uppväxt i lanthandeln, skulle jag säga.
Hur tycker du dagens Djurgården står sig mot storhetstidens?
Ja, det är mycket saker som har utvecklats och blivit bra. Jag tänker på anläggningsfrågor, saker som på Kaknäs som har utvecklats. Vi har en arena som nu blev framröstad som en av världens modernaste arenor. Mycket saker som är bra. Sen om man går in och tittar resultatmässigt, sportsligt och kostnader och intäkter, så är det klart att där har vi stora utmaningar både på plan och utanför plan. På plan så har vi sagt att det kommer att ta en viss tid att stabilisera föreningen. Det vill säga att vi ska ha en stabil förening som ligger på den övre halvan i allsvenskan. Som kanske inte direkt i det korta perspektivet är med och slåss om SM-guld. Vi har en organisation som är hållbar och en kontinuitet som jag tror är jätteviktigt. Jag var uppe och träffade Skellefteå där kontinuiteten är ett mantra. Och det är inte av tillfälligheter de har gått till 4 SM-finaler i rad och vunnit 2. Så att vi har mycket att lära. Och jag, som storklubb eller i Stockholm så tror jag kontinuitet, tålamod är det viktigaste delen för Djurgården de närmsta åren för att bygga upp någonting som känns dynamiskt och hållbart och att vi ska kunna vara med och utmanas. För vi är inte där i omsättningsmässigt att konkurrera med de absolut bästa i Sverige över tid, vilket vi gjorde där under 10 år.
När du säger så får man känslan om att det inte var kontinuitet och struktur tidigare. Stämmer det?
Absolut, men alltså, du sa vad jag tyckte. Jag var borta i 5 år. Det är mycket som är bra. Man har haft resultat. Det har varit alldeles för stor omsättning på både spelare och ledare. Det har inte funnits tillräckligt tålamod. Det har varit händelser som har påverkat föreningen. Jag vill säga att vi hade en väldigt bra organisation. Men en organisation jämförs ofta med vårt senaste resultat på match, och det är inte acceptabelt, utan det har varit för stor omsättning i Djurgården på nyckelpositioner och på spelare. Jag ska vara att det ska bli lite mer lugn och ro, och tryggheten oavsett om du spelar eller leder tror jag är jätteviktigt för Djurgården. Vi hade Sveriges bästa organisation under många år som var besatta att göra Djurgården till Sveriges framgångsrikaste förening, vilket vi alla lyckades med.
Vad var det som hände där då?
Nej, men jag tror man, alltså, har man gjort det, vunnit 3 SM-guld och 3 cupguld och varit med och deltagit i Europa i många år, så liksom, så hade vi så är det svårt på grund av omsättning och spelare. Vi sålde spelare, vi ville gå ut, vi misslyckades komma in i gruppspelet i Champions League. Vi hade många dynamiska ledare, vi hade mycket styrelse och som växte och kansliet växte, och det är svårt att hålla ihop en förening utifrån de påfästringar och yttre delar. Så att vi gjorde saker som så här i efterhand man skulle vilja, där jag var delaktig, att vad fan, det skulle man gjort lite annorlunda eller den biten. Men jag känner också nu utifrån de tuffa åren så känns det ändå som vi har samlat familjen, att vi vet lite grann att vi måste bygga upp någonting för Djurgården. Det är det ansvaret vi har. Det har en av Sveriges mest framgångsrika, vi har Sveriges framgångsrikaste förening. Vi har en historia som vi är nu tillsatta att förvalta, och det är klart att vi ska göra det utifrån vad som är bäst för Djurgården och medlemmar och allt. Och det jag ser väldigt hoppfullt på det.
Kan du prata om era konkreta mål över en 10-årsperiod?
Ja, konkreta mål, det är väl att på det sportsliga så att säga att vi ska bygga upp en förening som är med och slåss upp i den yttersta toppen och i Sverige och deltar europamässigt någon gång. Men vi kan också komma i situationer att vi inte ska äventyra ekonomi och andra saker. Och vi har också som mål, som jag tror är viktigaste nu med vår arena, det är att fylla vår arena. Att så mycket folk som går på världens modernaste arena gör att vi kan ha en god ekonomi och därifrån ha en god organisation och därigenom ha en ekonomi som är i balans, som gör att vi kan vara med och konkurrera. Det är absolut det viktigaste.
Men sitter du med Excel-filer på miljoner in och ut och sådär, eller?
Nej, vi har många bra personer med just Excel-filer in och ut. Vi har otroligt många bra medarbetare, men jag förstår budskapet i det där och jobbar utifrån det. Men jag har väldigt många bra människor som kan det där.
Kan du tala lite om er transferpolicy förr i tiden? Ni gjorde ju otroliga affärer i din förra sväng med Kim Källström och Johan Elmander och Andreas Isaksson och allt vad de hette. Hur ser det ut nu?
Nej, men för att vi ska få verksamheten att gå runt så måste vi nog sälja fotbollsspelare i det korta perspektivet för att få ekonomin att till bokslutet se att det ska vara i balans. Vi har inte lyckats sålt några spelare under ett antal år. Det märks på ekonomin. Under den tiden som du nämnde tidigare så var det väldigt många fotbollsspelare som kom till Djurgården för att utvecklas för att sen gå vidare. Det innebär att man inte kanske var den här spelaren som var mest talangfulla. Men i miljön gjorde att man utvecklades och förkovrades och fick ambition. Jag tänker på många sådana här som Mikael Rosin, Stenman, Jons Kosiasar i Barsom och sådär, som i den här miljön gjorde att man blev väldigt bra fotbollsspelare. Och den miljön vill vi skapa av, och att vi ska vara väldigt tydliga med att det kommer spelare hit som utvecklas och vi ska sälja och vi ska inte vara rädda för det. Sen ska vi hitta den här mixen med den med äldre och de som har varit ute. Vi har ju spelare nu i vår trupp som Andreas Johansson som har varit ute som kommer tillbaka. Så jag tror att lika viktigt som det var när Stefan Rehn kommer hem och lag ribban att komma ner till Superettan och de andra spelarna insåg vad krävs det för att bli landslagsspelare eller proffs ute i Europa. Och den miljön går jag igång på.
Du talar om att det är viktigt att sälja spelare för att få ekonomin att gå ihop, och det förstår man. Finns det liksom uttalat internt inom föreningen nu vilka spelare, de här fyra spelarna, vore rätt härligt om vi kunde sälja till dyra priser?
Ja, alltså den säger att vi ska sälja till dyra priser, det håller jag med om. Sen har vi ett antal spelare idag som är, men det är en fråga som vi internt får ställa i föreningen på. Vad måste vi göra? Vad är viktigast? Är det så att vi måste sälja en spelare för att rädda ekonomin? Och det har vi inte riktigt, men det ska vara dyrt att köpa från Djurgården, för man vet att man köper kvalitet. Och, så det har inte prio ett, utan då får vi hantera den tiden om vi med ekonomi. Vi ska inte sitta och sälja någon spelare med kniven på strupen.
Men du kan inte sitta här och säga att vi siktar på att sälja vår högerback för de här pengarna?
Nej, det kan jag inte säga, utan vi vet att vi har en del attraktiva fotbollsspelare, och sen är det så att det är mycket, mycket spekulationer och mycket diskussioner innan det blir konkreta fall. Man säger att papper kommer upp på bordet eller att det finns ett bud som är konkret. Det är mycket babbel innan det händer.
Hur har marknaden förändrats, skulle du säga, på de här 10 åren?
Nej, men det har ju varit en spelaromsättning har ju ökat. Det innebär att inte att föreningarna har lyckats sålt fotbollsspelare, men det är mer spelare som är ute i Europa från Sverige i olika dess ligor, och man kan ju säga att ligan har ju vuxit. Vi har svenska fotbollsspelare i Polen, Asien och Amerika, på kontinenter som man kanske inte tidigare trodde. Så att konkurrensen och möjligheterna för spelarna är ju globala idag.
Hur ofta kommer det agenter från andra klubbar till er arena och tittar på Djurgårdsspelare?
Väldigt mycket, och vi kan ju titta, som jag sa, vi har en del attraktiva fotbollsspelare, och de matcherna som vi haft, ta Malmö borta, Göteborg hemma, AIK, så är det klart att jag skulle vilja säga att det är ett stort intresse på de matcherna, och sen i antal, men det är väldigt många bra fotbollsklubbar i Europa som har varit hos oss och tittat på fotboll.
De föranmäler sig alltid innan och berättar att nu kommer vi att titta på den här spelarna.
Ja, ofta är det så. Sen vill man ju ibland hålla det hemligt, och då kanske det är någon agent eller någon annan som gör att man gör det undanskymt. Men jag skulle vilja tro, jag tror alla klubbar i Sverige har känt det under den här våren. Ta Häcken, Kalmar, Malmö, Djurgården, Helsingborg, AIK, att det har varit ett extremt intresse utifrån Europa.
Hur kommer det sig, tror du?
Nej, men Sverige är ett bra land och en bra liga som har många, där vi varit duktiga på kanske på att släppa fram yngre spelare. U17 VM gjorde att man gjorde en framskjutande placering, och många spelare som kommit hit utifrån som har lyckats utvecklas och kanske är beredda där att gå till en mellanstation som Sverige har blivit, att kunna gå till någon högre liga. Där första delen av jobbet är gjort, att akklimatisera och se hur man håller utvecklingen är. Så att det har mer blivit påtagligt.
Om jag får lite fördomsfull kring Stockholmsfotbollen på en sekund, så vill jag ställa den här frågan. Hammarby har sin största fanbase bland arbetarklassen på Södermalm. AIK hämtar lite överallt, och Djurgården har traditionellt varit en överklassförening. Vad har du för omedelbara reaktioner på det där?
Nej, Djurgården är en förening för alla, och vi har överklass och vi har arbetarklass, och vi skulle jag vilja säga att i Stockholm så är vi väldigt fast förankrade. Vi har stort förtroende och många supportrar i alla stadsdelar, vilket kanske inte Hammarby och AIK har. Men självklart så har vi väldigt många rika människor som har förknippats med Djurgården, och vi har många, men som sagt var, det är en förening för oss alla där allt sånt där innehåller. Och det är fantastiskt när man kan ha den dynamik eller i en förening där det tillgodoser allt. Vi har drive-in fotboll i Botkyrka och så att jag skulle vilja säga att vi har ett brett spektra, och det märker man också i Stockholm att vi har ett starkt förtroende och många vill vara en del av.
Vet du hur det ser ut ute i landet kring Djurgårds supporterskap? Är det någon stad eller region som är extra stark för klubben?
Nej, men vi har varit nere i Blekinge och spelat mot Mjällby. Vi var nere i, det kommer väldigt mycket från Jönköping och det jag skulle vilja säga att där har jag märkt de sista 10 åren att Djurgården har blivit starkare ute i landet.
Det talas i Stockholms fotboll om någonting som heter AIK-hybris. Att AIK ser sig själv som den överlägset största föreningen och att de hittar kraft ifrån det där på något sätt. Finns det någon sån motsvarighet i Djurgården?
Nej, men jag tycker vi har en otrolig kraft. Vi var inne på hur föreningsstruktur och uppbyggnad är. Och vi har en Klara med Djurgårdsfamiljen som vi håller på att bygga upp. AIK var väldigt skickliga i den biten, men jag tycker att vi ska hitta någonting som vi kan vara stolta och glada över som djurgårdare och den biten. Då har vi en liten utmaning att ta nästa steg, som jag sa, med Tele2 Arena, med att öka publiken och sådär. Så vi ska hitta våra modell, och det finns någon del där Djurgårdsfamiljen har börjat, och vi har massor med saker som vi kan utveckla, och det känns jäkligt spännande för vi har en bra grund att stå på där.
För de som inte bor omedelbart i regionen kring huvudstaden här, vad tycker du skiljer AIK och Djurgården åt som förening?
Nej, men det är två tvillingklubbar som har en lång historia, och AIK spelar i svartgula tröjor och vi spelar i fantastiskt ljusblå och mörkblå. Bara den delen, så är klart man väljer en tröja som är ljusblå och mörkblå. Vi har ett elitserielag i hockey som har varit viktigt för uppbyggnaden av när fotbollen kanske haft en tynande tillvaro och tvärtom. Som gör Djurgården står för att ska spela en attraktiv fotboll och underhållande. Det ska vara festligt att gå på matcherna. En förening som har ett modernt nytänk som man vill känna en tillhörighet i.
Är det ett problem för Djurgården att ni delar hemmaplan med Hammarby?
Ja, när vi har en sån, det kan det vara när man tycker det. Men jag måste säga att Tele2 Arena har överträffat mina förväntningar som det har varit. Och det är otroligt trivsamt och bra komfort att gå dit. Nu har det ju så att ska du ha någon ekonomi på en arena så måste man ha fler matcher. Och nu är det ju så att vi är det enda allsvenska laget i där. Och så jag tycker det funkar bra när Hammarby har sina matcher där och vidare. Sen får vi se om Hammarby kanske går upp. Då kan det bli mer krockar. Men jag tycker det fungerar alldeles ypperligt mellan Tele2, SKA, Djurgården och Hammarby.
Rent symboliskt, då har ni spelat på Stockholms stadion på Östermalm i alla år. Där i alla fall en delar av er kärn supporterskap kommer ifrån. Och nu spelar ni söder om Södermalm. Är den geografiska verkligheten problematisk?
Nej, det kan jag inte tycka. Jag trodde det. Och självklart så känns det som vi har ett kansli på stadion. Men vi spelar inte det. Vi spelar på Tele2. Vi ska åka genom stan och den biten. Men vi har ett upptagsområde. Men där tycker jag ändå vi har gratis av att Djurgården har spelat hockey i området. Som har varit väldigt skickliga på att dra publik. Vi får ju också möjligheter att i ett område som i söderort, att jag tror det är väldigt många som kommer att bli djurgårdare där nu. Som vi kanske inte haft möjlighet till. För vi finns ju ändå kvar på Östermalm med vår förening och dess område. Så kommer man alltid åka förbi stadion att med den historia som Djurgården finns. Så att som sagt var, jag ser en utmaning där. Och om vi kan göra det här på bra sätt så har vi en jättepotential att öka intresset för Djurgården.
Ni plockade in Pelle Olsson ifrån Gävle. Där var han i många, många år. Han är numera som sagt hos er då. Hur gick tankarna när ni värvade Pelle Olsson som tränare?
Ja, först var det så att det föreningen beslutade om, det var att man skulle ha en sportchef och en huvudtränare. Vilket valet gjorde att rekrytering av det pågick under samma tid. Det bildades en grupp som Anders Grönhagen, Lars-Erik Sjöberg, Johan Ahlborg, Per-Mathias Högmo som drev frågan från Djurgården för att hitta den optimala tränaren. Och jag vet vilka namn man diskuterade och den biten, men jag var inte aktiv i det där. Valet blev för föreningsbästa var Pelle Olsson.
Vilka namn diskuterades?
Ja, men det diskuterades. De som har diskuterats i media, det var väl han som tog Celtic nu, Ronny Dela, och han som tränar Molde nu, Smullerud, och som han har träffat och sett. Men valet blev Pelle Olsson, och alla var eniga, och det känns jäkligt fantastiskt bra. Han har gjort ett stort jobb i Gävle och med knappa resurser och fått ut det. Och vi har inte begränsade resurser i Djurgården, och på det sättet som de här 12 matcherna har varit och den här våren, så är det bara, jag är imponerad av hur förberedelsen och sättet att jobba. Och det är ingen lätt sak att flytta ner från, fast det är bara 17-18 mil, och komma ner till där det ställs helt nya krav och igenkänning och allt vad det frestar på ett ledarskap. Och jag tycker sakta lugnt har gjort det jättebra vad uppdraget är, att det är att stabilisera Djurgården över tid på den övre halvan. Vi ligger 7 efter 12 omgångar, och vi har förlorat 2 matcher, och där jag tycker att vi kanske förtjänar att ha några poäng till. Så att well done.
Ja, vi befinner oss i uppehållet nu, 12 matcher spelade, och sen är det VM-uppehåll, sen drar det igång igen i senare sommar. Har Pelle Olsson tagit till sig Djurgårdskänslan på de här 12 matcherna? Har han hunnit göra det?
Absolut. Att det ställer hårda krav och intresset, flytta ner till storstan, bo här, och den kraven och pressen vad det medför, att intresset som person, har han gjort det på, fast det varit utmaningar, så känner han nog att det här är en miljö som han inte varit med. Självklart kan det testa hans ledarskap och etc. Men jag tror också att han det har utvecklats han som person och som ledare, än att bara vara i en miljö. Så att, han har tagit med det sin bästa, och utifrån alla personer runt omkring så har vi en form som är trivsam, och han gör ett jävligt bra jobb i det.
Alla är nöjda med honom?
Absolut.
Du, Bosse, hur står sig allsvenskan tycker du? Du har följt den många år nu.
Ja, det är klart att det är alltid en fråga. Någon kan ju säga att den är värdelös, och någon kan säga och sådär. Man ser det i det sportsliga resultatet, att vara med och konkurrera i Europa. Det är klart att Sverige har tappat i konkurrenskraft där. Och jag tror att det inte är rimligt att vi ska kunna vara med i gruppspel i Champions League eller... Så vi har inte hemma där, för det är ingen bra tv, och det är klart att det har blivit svårare sen Helsingborg avancerade dit, och det är någonting som jag tror vi får leva med, men däremot så kanske man kan snubbla in i ett gruppspel i Europa League, och det tror jag är viktigt för oss att ha som mål, att man kommer ut några lag som gör framträdande i Europa, men ligan som helhet, så är det ju så att den har ju haft en extrem omsättning på spelare. Vinner man ligan på hösten, så ska man spela i Europa ungefär 8-9 månader senare. Det är klart att det kan ju vara med ett helt annat lag. Och eftersom vi har släppt många spelare, är det klart att konkurrenskraften är. Men sen kan jag ju tycka så här, att ligan i sig har varit jävligt luddig på vad är allsvenskan, och att okej att man inte hänger med på plan, men däremot ska man kunna hänga med runt på plan. Och där tycker jag det har funnits brister, för att där skulle man kunna ha gjort mycket mer för att kunna parera. För nu pratar man om framtid, det här ska bli bättre till 2017 eller något sånt där. Det tycker jag, där har vi tappat konkurrenskraft när det gäller intäkter. Förutom kanske då ett tv-avtal eller ett svenska spelavtal, men det andra tycker jag inte har hängt med.
Är det viktigt för dig att andra svenska föreningar tar sig ut i Europa? Är det bra för Djurgården, eller tycker du att kom inte Djurgården ut ska ingen kunna komma ut?
Nej, det är klart att man vill ju att svensk fotboll ska lyckas. För ju mer, om vi lyckas, så blir gagnade Djurgården också. Går våra landslag till ett VM-slutspel, så är det bättre för svensk fotboll. För det gagnar oss, vi får mer resurser. Vi höjer vårt marknadsvärde på fotboll. Och det är klart att lyckas vi få ett lag ut i Champions League, Så är det jätteviktigt. Det intressanta är ju att se att de som har kommit till Champions League har inte kunnat hantera den här situationen. ekonomiskt. Man ser AIK som har varit där som fick ett backslash. Helsingborg fick också ett backslash. Nordsjälland och några efter Köpenhamn och sånt där. Så att jävligt svårt att över tid kunna driva en förening utifrån de förutsättningar att vara med. För det är inte lätt att komma dit. Och jag tror att någon gång per 10 år så kanske man kan snubbla i ett gruppspel i ett Champions League.
Om du blickar ut över allsvenska, vilka föreningar tycker du gör ett bra jobb då?
Ja, det finns många föreningar som gör ett bra, men jag måste säga att Elfsborg har gjort ett fantastiskt bra jobb utifrån de förutsättningarna som man bestämde, som man värvade hem och byggde arenan. Malmö som har gjort det fast man har tappat spelare. Det finns många föreningar som har gjort det bra, men jag vill ändå säga att Elfsborg och Malmö och till viss del Helsingborg som ändå vann SM-guld här och cupguld och tagit många titlar de sista 4-5 åren.
Skulle du kunna jobba för en annan förening i Sverige?
Jag tror att det är inte aktuellt.
Är det möjligt?
Jag kanske inte nu. Jag har varit behjälplig med andra föreningar gjort på konsultbasis och sätt, men jag trivs jävligt bra i Djurgården. Jag ser gärna stora utmaningar att fullfölja ett projekt här på 3-5 år som gör att vi ska ligga där och vara med och slåss om SM-guld. Och som sagt, jag har många bra medarbetare. Jag tror att det är fullt möjligt och det är få föreningar. Jag kan inte se någon förening som har den spänning som Djurgården har och de utmaningar, och det vill jag vara en del av.
Är du mer intresserad av fotboll eller att utveckla människor och köra ledarskap?
Nej, vi har många bra instruktörer och tränare och den biten som ska... Men att utveckla människor och känna en tillhörighet och att vara en stark ledare som man kan vända sig till oavsett om det går bra eller dåligt. Och det vill jag fortsätta vara, för jag vill vara mig själv.
Du har sagt i en tidigare intervju, jag hade problem med huliganer på 90-talet. Hur ser det ut idag tycker du?
Ja, det har inte minskat. Vi var ju den förening som kanske över tid, men man säger med Terror Tommy som hände 1995. Och den föreningen, det har ju satt vår förening över tid i olika perioder på väldigt jobbiga situationer. Så att, som har äventyrat ekonomin och den biten. Och det intresset har ju ökat. Huliganproblemen har ju varit, och det är ju... Vi har ju sett vad som har drabbats oss under våren. Det här med i Helsingborg där vi tappade en av våra supportrar. Så att, och lite kopplat till när man var ner på Champions League-finalen. Att man kan respektera varann, och men man behöver inte slå varandra på käften. Och det ska inte vara en lagfri värld, utan det ska vara sunt förnuft, och det ska vara glädje, värdighet, respekt som vi pratar om Djurgården. Det är vad vi står för, och vi hoppas att vi utifrån det som hände i Helsingborg att kunna hitta någonting, att inte det glöms bort, för det är jäkligt viktigt för oss att ta med oss det, och att vi ska ha säkra och tydliga evenemang där det är en fest att gå och se Djurgården spela fotboll.
Mm, vi ska ta det som hände i Helsingborg. I mars misshandlades en Djurgårdssupporter till döds i samband med en match mot Helsingborg, som du säger. Vad gjorde den där händelsen mot Djurgården som förening?
Ja, jag var ju där nere på och satt på läktaren. Vi hörde att det hade varit bråk på stan, och det var ju klart att vi hade en stort sett 5000 djurgårdare där nere i Helsingborg. Och när vi nåddes av det, så att det var en person som var kritisk, och när vi fick samtalet en bit in på matchen, så sa jag det till Henrik och där vi satt: det här kommer att få enorma konsekvenser. Vad gör vi? Och min första tanke var: det här kommer aldrig gå att spela fotboll. Där vi då också tog kontakt med Jesper Jansson och Paul och sa, vi var på väg ner för ett budskap, för att avbryta match. Men man ser också idag information och den biten, det bara spreds som en löpeld. Och situationen där var ju, där det var mycket folk på läktaren, ingen visste vad som hade hänt. Situationer som man inte ens, ja, det gick inte, krafterna, det var ju liksom, där stod vi på gräsplan och spelare kanske och ledare inte förstod någonting och egentligen vad som hade hänt, att det var ytterligare en gång. Men vi man vill ju också vara tvärsäker på allt det som hände. Det blev att vi satt oss i ett rum som jag tyckte vi gjorde jäkligt bra. Och var tydliga med information med spelare och ledare och den biten. Och det fattas ett sunt beslut på att den här matchen ska bara avbrytas och spelas. Och sen att med det mediaintresset som det exploderade från den biten. Men jag måste säga att det var jävligt skickligt gjort av Helsingborg och Djurgården och berörda parter med polis och Svenska fotbollsförbund. Var det som gick ut för information. Sen var det ju så att det var en vecka som var helt omkullkastande för vår förening och satte vår förening på en helt nivå som man aldrig trodde en fotbollsförening skulle sättas för med. Ja. Vi hade en liten grupp och högst flux och öppnade sig en minnesplats på stadion och vi hade kansliet var öppet och i det här så visste man ju också att jag hade spelat i VSB. Jag visste personen. Jag visste att det var barn inblandade. Och klart, jag har varit polis också, så vad av informationen kommer, vet de om det här? Nej, det var... Ja, det var hemskt. Och jag tackar att vi hade bra medarbetare där vi kunde ventilera hur vi skulle göra. För det var ingen lätt situation eller förbereda så att vi var på plats nere i Helsingborg.
Du intervjuades av TV den dagen. Du var otroligt skakad.
Ja, det är klart vi var. Att det skulle behöva, i min värld, att någon ska gå på fotboll och att vi ska få, att det ska hålla på med våld och hot. Det är liksom oacceptabelt. Men att det ska behöva sluta med att någon ska dö. Och i och för sig kanske det var en tidsfråga innan det skulle ha hänt någonting. För våldet har exploderat. Både på utanför arenor och den biten. Men att det här ska ge något avtryck till en eftertanke. Liksom, det, och att vi ska stå där och med det intresset och trycket när man vet att det är hans familj, barn. Och det går inte att förbereda sig för. Så att,
Personen var känd i Djurgårdsfamiljen också, vad jag förstår.
Ja, det var jag. Och jag har spelat min fotboll i Vesp under tiden och väldigt många vänner som var som hade Stefan som en väldigt god vän. Så att det satte oss på prov och vi var väldigt standby för att göra det här på ett värdigt och bra sätt och utifrån den situationen som var. Och fast det var en familj som är väldigt hårt drabbad och det var dystra dagar.
I dina ögon, är det här en huliganrelaterad sak eller är det en slumpmässig misshandel, om man nu kan uttrycka sig på det sättet?
Det har ju varit en diskussion i rättegång. Det är klart att det har varit en slumpgrej. Det är säkert om man har tittat på att man ramlar och den biten på ett slag. Att ett knytnävsslag som får de otroliga konsekvenserna. Det är också, det ska ju också ge att när man står där med brodern och tar väl, där han tar avsked av sin bror, så känns det så jävla onödigt. Fan ska det behöva ske? Att man åker hem därifrån och brorsan blir kvar och den biten. Sen, det är ju den biten man vill ta med sig, att låt oss samla fotbollsfamiljen och göra någonting bra och liksom att vi kan vinna och förlora, men att det, vi ska ändå respektera varandra.
Har Djurgården fått stöd av resten av fotbollssverige?
Ja, det har ju samlat ihop fotbollsfamiljen, absolut. Vi har fått ett extremt stöd under den här perioden som var. Vi hade ju mängder, det är ju bara att titta på minnesplatsen på stadion och hur vi hanterat den och alla som har kondolianser som har kommit in var ju, måste jag säga, att det är ett otroligt stöd. Också att vi känner ju att, liksom, att vi måste hitta den formen som i våra modell, att det här aldrig ska upprepas. Utan, och det är klart att vi kan lära oss mycket av det som hände Helsingborg.
Ja, om man ser på er som förening där, hur går man vidare efter en sån där händelse? Sluter ner och liksom blir starkare av det, eller har det sårat er mer?
Det är klart att det har sårat oss, men också vi vill ju att vi ska driva Myggan var ju en sån person som ville att det skulle sjunga så det skulle vara fest på läktaren och den biten. Det är väl den andan som vi känner vi ska försöka paketera med. Vad är en djurgårdare? Och där våldet inte ska ha några utrymme, utan det ska vara sång och det ska vara fest och man ska stötta sitt lag.
Posse, kan du beskriva pressen i att företräda en förening så tydligt som du gör med så passionerade medlemmar?
Ja, det är klart att jag är här för att göra så jäkla bra för Djurgården, och det är klart jag har ett starkt stöd och jag har många som tror på det, att vi ska göra Djurgården till den bästa föreningen. Det är jag helt övertygad vi kan göra, och det måste alla vara med och bidra, och jag är beredd att jobba 24/7 för att vi dygnet runt och den kraften för att vi ska komma dit där vi hör hemma. Och men självklart så känner man av press. Man vet aldrig vad en dag innehåller och vad som kan hända. Men jag vädjar om att vi ska jobba stenhårt, vilket vi gör idag. Och vi ska ha kontinuitet och lite tålamod. Då kommer framgången att komma om man mer tittar på det sportsliga.
Om du fick plocka vilken spelare du ville i Allsvenskan, vilken hade det varit?
Jag tycker att vi har bra spelare i vårat lag, och jag känner inte att vi ska jobba med de spelarna som vi har i våran trupp, och de ska känna trygghet. Är det så att vi nu i sommar skulle tappa någon av våra spelare som har chansen att komma ut i Europa och vi kommer överens om att han ska lämna, så är det klart att då kanske vi behöver ha en riktigt, riktigt bra back. Men jag tror att jag ändå inte kan sticka ut och säga att den eller den jag vill ha. Utan jag är stolt över de gubbarna vi har. Och sen får vi återkomma med vilken spelare det skulle vara som vi skulle kunna ersätta. Jag tror vi ska ha lugn och ro. Och är det så att vi kan inte förvänta oss några flashiga nyförvärv i Djurgården under sommaren om det inte är så att vi tappar någon. Vi har inte ekonomi för det till att börja med.
Vilket tycker du är den bästa spelaren i Allsvenskan, om jag frågar så då?
Jag tycker jag tycker att Ayrton Fesselö har egenskaper som sticker ut i hela Allsvenskan. Jag tycker att Alexander Falsetas är en väldigt underskattad fotbollsspelare och väldigt viktig för vårt lag.
Ingen i något annat lag?
Nej, jag jobbar med Djurgården, och det är utifrån dem jag ska kommentera.
Du är ju en mästare på anekdoter, det vet vi. Det finns en rolig historia om Lolo Tjanko när han spelar i Djurgården och hans krav på biljetter. Kan du inte dra den lite kort?
Ja, Lolo Tjanko skulle komma till Djurgården. Vi höll på med hans brorsa under en lång tid att han skulle göra. Då hade vi haft Charbel och Abbe Barres som också i klubben och tyckte Lolo Tjanko var intressant. Resan gick och det drog ut på tiden och vi satte en deadline. Till slut en torsdag så kom Lolo Tjanko upp på kansliet tillsammans med tre personer, och då var det brorsan Fabio. Då frågade jag brorsor, vi är som brorsor. Och då handlar det om tre punkter i kontraktet. Det handlar om ekonomin, att vi skulle då ha en ekonomi, men vi skulle ha en trappa upp om man presterade. Och två, så var det så att de var väldigt sugna på en bil, en Mersa. Och tredje saken när vi hade kommit överens om, när man hade frågat om den här trappan, om det var en rulltrappa eller, och bilen var bokad, så var det så att det skulle vara kul att ta med familjen någon match också. Ja, men det fan, det löser vi, bara säga till några dagar innan. Sen kom det där, vi mötte AIK på Råsunda. Då skulle familjen med, och två, tre dagar innan så kom Lollo och sa att biljetterna till familjen där. 82 stycken. 82! Men vi löste det. Vi vann matchen med 3-0. Lolo gjorde ett mål, spelade fram till ett och var banans kung. Så att det var värt det på något sätt.
Bosse, om du slutar med fotboll nu i höstas av någon anledning, vad skulle du göra då, tror du?
Nej, jag kommer att vara... inte i höst, men jag vet vad jag kommer att göra i framtiden. Jag vet var jag kommer att bo. Jag kommer att vara... kombinera ett entreprenörskap med delar av fotboll men inte kanske jobba så här som jag gör nu, utan jag ser det som en cykel på kanske 3-5 år för att sen kanske vara med i förening på något annat sätt utan någon annan får ta över stafettpinnen. Jag vet var jag bor, jag vet vad jag vill göra när jag passerat 50.
Vad vill du göra när du är mer ledig då?
Nej, men jag har haft förmånen att vara ledig. Jag har byggt hus och jag vill resa och vara fri och inte vara så uppbunden. Och det har jag möjlighet att vara. Ska jag vara det?
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver?
Någon fotbollspersonlighet så tycker jag... Jag tycker en invandrarförening som heter Dalkurd har gjort det fantastiskt. De har tagit en fotbollsförening på... som de startade på en medborgarskolan, en studiekurs, och tog hjälp av fotbollsförbundet och tog hjälp av personer, och där man har integrerat utlänningar, förening och även fått resultat på fotbollsplan. Ja, det är bara en tidsfråga innan de spelar elitfotboll, och jag tycker elvan i Dalkurd är värd att träffa, för han har gjort ett stort avtryck på mig.
Sista frågan, på vilket vis är du en agendasättare i Sportsverige?
Ja, att jag är en driven person med ett klart och tydligt ledarskap och en stark Djurgårdspersonlighet.
Tusen tack för att du ställde upp hos mig.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.